Är du en sån som inte kan låta bli att gå in och kolla vem som har gillat din partners kommentarer och sen gå in och se på vilka andra den gillar och vad den brukar göra de kvällarna när din partner eventuellt är ute och tar en öl? Är du en sån som inte kan låta bli att kolla din partners mailkorg eller DMs, Instagram eller på Twitter, eller om du hela tiden måste få veta vilka som var på den där festen där din partner var? Då är det här ett avsnitt för dig. Dagens ämne är svartsjuka. Här i Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Svartsjuka, Björn. Det här är ett lite mörkt avsnitt.
Ja, du kan ta sig fruktansvärda uttryck såklart. Verkligen, verkligen.
Får jag börja med att fråga dig, Björn, hur svartsjuk är du?
Jag är inte så värst svartsjuk faktiskt. Alltså, det är jag inte. Men jag har ju upplevt det, absolut. Och jag tänker, minns du när vi gjorde vårt avsnitt om romantisk kärlek?
Ja.
Där pratade vi om svartsjuk, att det är något som faktiskt brukar utmärka när man går från den här inledande fasen av attraktion till något mer.
Just det.
Då
uppstår,
slås det på lite. Och det har jag ju varit med om.
Ja,
att rätt vad det är så bryr jag mig lite grann om kanske vem den här tjejen hängde med på fredagkvällen och sådär. Alltså att man börjar intressera sig för sådana saker. Men jag är inte speciellt svartsjuk och har faktiskt fått sån feedback i relationer att det vore kul om du var lite mer svartsjuk.
Typ
så. Ja, så att mer feedback av den typen än något annat.
Det kanske vi ska gå in på lite, det här med så här vad svartsjukan som någon form av komplimang. Mm. För det känner jag verkligen igen, att vänner kan så provocera, eller försöka provocera fram det, för att det finns något så här, ägandet i sig är liksom, att du känner dig berättigad till mig är härligt, verkar det som att vissa upplever.
Ja, precis. Och sen så, jag menar, den typen av reaktion blir begriplig om vi definierar, ska vi göra det?
Ja,
det,
vi börjar där, tack.
Ja, en sammansatt känsla, att det är ju en liksom liten cocktail av grejer då. Det är liksom kärlek, ilska, rädsla, allt i ett.
Ja.
Och
kärlek, ilska, rädsla. Någon mer?
Ja, det är väl det då, i första hand. Och liksom, evolutionspsykologiskt tänker man sig att det här är till för att signalera att vi är rädda att förlora något som är viktigt för oss.
Mm.
Och i ljuset av det så blir det här med svartsjuka som något önskvärt.
Ja, men det är en komplimang för att jag är viktig för dig.
Ja, helt enkelt.
Och du vill inte förlora mig, absolut.
Nej, precis. Så att om man är helt icke-svartsjuk så betyder det att det här är inte så viktigt för mig, kanske.
Mm.
Och vad får man för handlingsimpulser när man är svartsjuk, Lina?
Klassiskt. Man vill kontrollera.
Ja. Man vill ha koll på föremålet för svartsjuka. Kontrollera vad den personen gör, var den befinner sig kanske. Vad den tänker och känner. Och det här kan som sagt kännas okej och till och med bra om det är avgränsat och kopplat till en specifik situation och sådär.
Jag tycker redan det börjar låta obehagligt.
Ja,
jag är ganska känslig för sådana grejer.
Visst, jag, jag med. Men jag tänker att det är sånt som kan främja beteenden som gör att man vårdar viktiga relationer. Är du med?
Så,
alltså, om vi ska prata om den liksom godartade svartsjukan.
Ja.
Jag har sett en indelning när jag läste om det i forskningen. Man pratar om dels misstänksam svartsjuka.
Mm.
Som är den dåliga sorten,
ja.
Elakartade.
Ja.
Och sen så har vi den som är reaktiv, som är mer den positiva.
Och vad består den
av? Jo, den består i att den här svartsjukan väcker en rädsla att förlora någon som man bryr sig om, och att man då gör
en blomsterkvast,
typ så, ja.
Du är så fin, du är viktig för mig.
Ja. Men så här, kontroller och försäkringssökande då, att, men du, älskar du verkligen mig och vad gjorde du på fredag kväll och sådär, kan lätt gå överstyr.
Ja.
Det blir en obehaglig spiral av sånt försäkringssökande och kontrollbeteenden då.
Mm.
Det som händer är att det är skönt i stunden.
Ja.
Man får en snabb ångestlindring. Vad gjorde du? Vem var du med på den här AV:n? Men det blir som en drog som man utvecklar tolerans för, att det blir den här
man måste, liksom, mer och mer.
Man måste ha mer och mer, ja. Den här lättnaden blir mer och mer tillfällig och,
som hypokondri.
Ja, precis.
Att exempel om det.
Japp, det är egentligen samma psykologiska mekanismer där då, faktiskt.
Mm.
Och det drar iväg och blir ironiskt nog då det största hotet mot en relation man vill bevara.
Det finns en bok som heter Relationsbibeln där Clara Doktorov intervjuar och samtalar och ger bra tips tillsammans med en psykolog som heter Veronica Palm. Och där lyfter Klara, som jag är bekant med, att svartsjuka är liksom hennes, utöver att hon är liksom arg också, att det blir mycket konflikter, men generellt så är svartsjuka hennes stora relationsförstörare. Att det verkligen har paj, och så att hon beskriver liksom sån här,
sin egen svartsjuka.
Ja, sin egen svartsjuka, och också hur hon, vad hon har gjort i sådana situationer som hon verkligen, verkligen inte kan stå för. Också med sådär out of character eller liksom helt tokigt. Och det, att säga, hur håller man sig på den sidan av svartsjuka som psykologer säger är bra? Och hur fan vänder man det innan det blir allt det där dåliga som förstör?
Ja, precis. Och sen så ett problem med det här kan man säga, att ofta är graden av självinsikt ganska låg. Alltså man kan ha lite svårt att se att man har en problematisk svartsjuka. Det kan bli lite svårt att, jag pratade om att det var en sammansatt känsla, att det kan bli lite svårt att hålla isär vad som är vad.
Och det är också en sån där som så här, men jag känner ju så starkt, alltså måste jag ha starkt fog för min känsla.
Ja. Precis.
Att det liksom, beviset i sig är att jag känner.
Japp, det som kallas.
Så hade jag inte haft anledning att känna så hade jag inte varit svartsjuk.
Nej, just det.
Då finns ju ingenting som kan stoppa det.
Nej, precis. Det som brukar kallas känslotänkande, att när man utgår från att det man känner är på något vis
befogat.
Ja, exakt så. Och vanligast är att man tänker på detta i romantisk kärlek. Men det kan också finnas i andra sammanhang, till exempel vänskaps- eller...
Just det. Varför fikar mina de där två kompisarna utan att ringa mig?
Ja.
Varför ger mamma så många julklappar till min bror? Det här har aldrig hänt. Men jag föreställer mig att vissa kan känna så.
Nej, men jag har stött på det. Mm. Alltså så här, vad ska vi kalla det? Patologisk vänskapssvartsjuka.
Ja.
Där det har varit liksom ett huvudproblem i behandling och sådär.
Svartsjuka.
Ska vi börja med någon sån här skillnaden mellan män och kvinnor? Det är en lite laddad fråga. Lite
det var det första du sa när du dundrade in här i studion. Mm. Att du bara, känsligt ämne angående genus kommer idag.
Precis. Och det är ju då att det finns en liksom hyfsad konsensus kring att manlig och kvinnlig svartsjuka skiljer sig lite.
Man är lika mycket svartsjuk, men man är det på olika sätt.
Precis, och det är en evolutionspsykologisk tanke.
Men när du säger det, bara för förtydligande, vi har nya lyssnare, att då handlar det om att så här, ett beteende är utformat av sen mänsklighetens begynnelse för att det har gynnat oss, vår evolution.
Ja, precis. Mm. Att för killar så är det värsta sexuell svartsjuka.
Mm.
Att ens partner ska ha legat med någon annan.
Mm.
Medan det för kvinnor ska vara mer emotionell svartsjuka, det vill säga att min partner är kär i någon annan.
Mm.
Det är det värsta scenariot. Och det tänker man sig har att göra med att killar så finns ju då...
Får jag gissa?
Ja, visst.
För nu tror jag nämligen att jag är helt på det. Om man tänker evolutionärt, det vill säga det har med fortplantning att göra.
Mm.
Kille, för att kunna bry sig om sin avkomma och ta hand om den och se till att föra sina gener vidare, så behöver han veta att bebisen som detta ligg eventuellt leder till är min och bara min.
Mm.
Det vill säga, kommer en tjej till mig och säger att jag har varit otrogen, så behöver jag veta om hon har legat med killen eller inte.
Ja.
För det är där min evolutionära kedja eventuellt pajas.
Precis, för då skulle killen ha lagt ner massa resurser i massa år på att ta hand om någon annans avkomma.
Eller den potentiella kommande avkomman, han vet inte om det är hans eller någon annans.
Ja, just det. Men han lägger massa krut på avkomma som eventuellt inte är hans.
Ja, men exakt. Och han vet då inte om hans DNA åker vidare och det blir jobbigt.
Precis, så att det blir inte reproduktivt framgångsrikt för honom om
nej,
det
men
skulle
precis.
Ha
hänt. Medans då, nu pratar vi lite grått människa här, man kommer att ha varit otrogen. Och då sitter kvinna där och eventuellt väntar ett barn. För det här är på tiden innan man kunde kissa på en sticka som berättade detta för en. Och då är det ju jätteviktigt för henne att veta, kommer han här finnas kvar när mitt barn kommer? Oavsett farsan i det här läget, så är det så här, hon behöver någon som providar när hon ska skaffa barn. Och då betyder det att om han har blivit kär, oavsett om han har, ligg du, skitsamma. Det som är viktigt här är att jag ska kunna föra mitt eller vårt DNA vidare. Och när han då är kär i någon annan, då är det någon annan som han kommer gå liksom, samla hjortar och nötter till och tända brasa för.
Mm.
Och jag behöver att han gör det för mig. Alltså måste han fortsätta vara kär i mig.
Ja, ja men det är precis så.
Betyder det i sådana fall att ens tolerans för det där andra är lite större? Säger forskningen att kvinnor är mer fine med att killar ligger med andra så länge de är kära i en?
Nej.
Nej, okay.
Jag stötte på en svensk studie faktiskt från mitt universitet, Karolinska.
Mm.
Som anses vara en bra studie på det här området då. En tvillingstudie var det. Och det var tusentals personer som det handlade om i tvillingpar. Man ville också undersöka dels den här grejen, men också hur stor roll genetik spelade i tendens till svartsjuka och sådana saker. Och där fick de här deltagarna ta ställning till två olika scenarion.
Mm.
Ena handlade om sexuell avundsjuka. Scenariot var följande. Du misstänker att medan din pojkvän slash flickvän var på semester så hade han eller hon ett one night stand. Och du inser att även om din partner hade sex med den här personen så kommer de troligtvis aldrig träffas igen.
Mm.
Hur upprörd är du på en skala från 1 till 10 var det?
Mm.
Och sen hade man ett scenario med känslomässig svartsjuka. Då. Mm. Samma scenario. Men du misstänker att din partner fick känslor för den här personen. Alltså de låg inte med varandra, utan misstanken är att personen fick känslor.
Ja.
Mm.
Det här var väldigt roligt. Alternativ 2 här gör mig helt tårögd. Alternativ 1 var jag likgiltig för.
Ja.
När jag föreställer mig då hur Alex åker på semester. Man bara, det är lätt att vara likgiltig när man sitter här och jag vet att han inte skulle göra det. Men känslan var ändå, jaha. Och sen bara föreställa mig att han skulle komma hem och sitta och tänka på någon Francesca.
Jag tycker personligen då att det är värre med sexet.
Nej!
Jo.
Är det sant?
Därför att, alltså för mig, alltså det här med känslor, alltså det kanske är bara för att jag är kille då.
Ja.
Men,
gud, här sitter vi dumma jävla människor. Offer för biologi. Nej, men
det jag tänker mig är att det är en handling, det är något man gör. Alltså känslor kan man inte riktigt styra, de kommer och går. Så, alltså, men så här, beteende... Det man liksom gör sådär.
Jag hör vad du säger. Och jag fattar, det är ju ett större liksom, ett medvetet regelbrott. Där man verkligen kan säga så här, fult av dig att göra det man inte får göra. Till skillnad från att säga så här, fult av dig att känna det du inte får känna.
Mm.
Men så här, can't beat känslor. Alltså jag kan inte få någon att Jag kan inte göra någonting så att den här människan slutar vara kär i någon annan. Det är bara kört. Medan med det ligget så bara, vi kommer överens om att du inte gör det igen. Ja, bra, så, hej.
Ja, visst. Och resultatet dock, intressant. Kvinnor, högre grad av svartsjuka på båda.
Aha.
Både män och kvinnor tyckte att den sexuella biten var värre.
Va?
I just den här studien.
Ja.
Dock så, för kvinnor var det här med liksom känslomässig svartsjuka var högre än för män. Så att den skillnaden fanns där. Mm. Att kvinnor var mer emotionellt svartsjuka.
Just det, men de var inte fine med att ligga vid sidan av. Alex Eknäs, jag är inte det heller. Liksom, du lyssnar.
Så var det i den här studien. Och det stämmer överens med den mesta forskning som finns där ute. Det finns vissa avvikande studier som har så här kulturella förklaringsmodeller och så också. Men det finns en liksom skaplig konsensus om att det ligger någonting i det här med det evolutionspsykologiska då, som jag var inne på tidigare. Och efter det så att jag nämnde att man kikade på geninflytande, kan man inte säga att nämna bara att man kunde se att det var en signifikant faktor då, att liksom 30% av variationen i grad av svartsjuka kunde förklaras med genetik i den här studien. Så att det är en sån här grej vi ärver också då, delvis.
Nu pratar vi om det som något väldigt, väldigt biologiskt evolutionärt, men som i allt annat så måste ju normer och miljö spela in.
Bra påminnelse om att vi alltid är arv och miljö. Alltså varje grej är det liksom.
Ja.
Och man får aldrig glömma bort att miljön också är viktig och kulturnormer och sådana saker.
Om jag ser dig skrika på någon kille om jag pratar med någon kille. Jag kommer aldrig mer prata med dig.
Man skyddar sin kvinna till max.
Jag är inte din kvinna och du skyddar inte mig. Jag har rätt att prata med vem fuck jag vill.
Nu tänkte jag att vi ska prata lite grann om vad som utmärker svartsjuka personer.
Ja.
Vad som är liksom en grogrund för svartsjuka hos människor. Sådär. Kikat på lite olika studier på det temat. En sån sak är att folk som skårar högt på det här personlighetsdraget neuroticism.
Mm.
Du minns den här femfaktormodellen, Big Five.
Ah, ja.
inom personlighet. Ja. Alltså, det finns fem personlighetsdimensioner.
Just det.
Och neuroticism är ju en sån då.
Och då har jag en fråga, Björn. Neuroticism, vad är motsatsen till det om man tittar på det här Big Five? För det vet jag att du har skrivit om i din egen bok Helikopterfaktorn, eller hur?
Precis. Neuroticism, alltså det är en tendens att vara liksom ångestriden, orolig, ha svängigt humör och att vara emotionellt instabil.
Mm, finns det någon motsats?
Änden på den skalan är liksom känslomässig stabilitet.
Ah.
Så om man drar
känslomässigt instabil, då är man neurotisk. Och det är något man ofta hittar hos svartsjuka, eller?
Så är det.
Mm.
Precis. Det tenderar att hänga ihop. Man har sett i studier att folk som antingen är eller upplever att de är väldigt beroende av sin partner.
Mm. Såklart, då vill man inte att den drar. Och då är det extra jobbigt om den skulle dra för någon annan.
Ja, det kan ju vara allt från liksom finansiellt beroende till känslomässigt.
Eller status eller vad det kan vara. Mm.
Ja, och där finns det en del intressanta studier sådär. Läste en sån studie till exempel, den hette Jealousy and Commitment, Perceived Threat and the Effect of Relationship Alternatives från 2004. Där man framkallade en lite så här hotfull känsla hos de här undersökningsdeltagarna genom att de fick föreställa sig alternativ till sin nuvarande relation som inte var något härliga.
Mm-hmm. Alltså, jag måste bara tänka mig, säga att du är ihop med Sussi och då primar jag dig och säger så här, Sussin och syster, du bara, hon har en superjobbig syrra som heter Anki som är grinig och sur och trist och ganska korkad. Man bara, som Sussi du inte skulle ha ihop, då skulle du bli ihop med Anki.
Mm.
Och då känner du att, dålig alternativ, hjälp, jag måste behålla Sussi.
Ja, det var inte precis så de gjorde. Men
väldigt, väldigt likt, visst.
samma princip. Mm. Att liksom föreställa sig dålig alternativ, sådär. Mm. Att framkalla känslan av hot så att säga mot relationen eller att man skulle hamna i en annan sämre relation var sånt som ökade graden av svartsjuka. Mm. Och sen har man sett att folk som har en sån anknytningsstil, det här att man är generellt sett rädd att bli lämnad,
just,
till exempel, det är ju då en riktig svartsjuke boost.
Ja, mycket av det där, det är ju sånt som har satt spår i en när man var liten. Att så här, när jag var liten så var min pappa väldigt fladdrig, så här sitter jag och vill ha fladdriga killar. Kan den rädslan för att bli övergiven idag, kan man hitta den förklaringen i sin till exempel barndom.
Ja, precis. Hela den här anknytningsteorin bygger ju på det, och det ska vi definitivt göra ett avsnitt om vad det lider. Men att sån liksom anknytningsstil i vuxen ålder också spelar roll då i relationer. Och till exempel rörande svartsjuka.
Så vi har neurotiska personer, blir lätt svartsjuka. Folk som är i beroendeställning, lätt svartsjuka. Då har vi ännu ett argument för varför du i en relation inte ska hamna i en beroendeställning. Se till att ha din egen inkomst om möjligt. Se till att ni splittar lån och grejer ni äger, så du inte sitter där och till exempel utveckla svartsjuka, en av många jobbiga saker. Och så hade vi den tredje biten där, som var då att personer med olika anknytningsproblem i grunden och den här rädd för att bli övergiven, de tenderar också att bli svartsjuka.
Ja, jag är svartsjuk, svartsjuk som bara den.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider, som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Jag hittade en studie där man kikade på college-studenter. En amerikansk studie, Jealousy During Dating Among Female College Students från 2009, där man följde 100 stycken kvinnor på college. Och de fick liksom löpande fylla i olika såna här formulär, skattningsformulär om svartsjuka då. Och där kunde man se att låg självkänsla, alltså om man tycker att man inte är värd så mycket och så, då tenderar man att vara mer svartsjuk. Det sambandet går att förstå. Alltså man...
Just, jag känner mig ingen fin, och där sitter en tjej som jag tycker är mycket finare än vad jag är. Klart att du vill vara med henne. Buhu.
Ja. Och man följde de här över tid och kunde då se att folk som hade fler och korta relationer tenderade att vara mer svartsjuka än personer som hade stadigare relationer. Det var lite intressant, kan man tycka.
Ja, det var intressant. Jag försöker dra en slutsats här väldigt snabbt. I korta relationer så blir det kanske en sån här snabbare, mer ytlig bedömning. Och den, om man har dålig självkänsla, kan man uppleva att man förlorar mot andra. Andra är snyggare än jag, andra är roligare än jag. Medan om det är långsiktiga relationer så har man så här, handlar om andra kvaliteter. Så att det spelar väl ingen roll om någon är snyggare än jag.
Kanske så. Ja. Jag såg någon studie om sociala medier och svartsjuka. More information than you ever wanted. Does Facebook bring out the green-eyed monster of jealousy? Den här var från 2009. Nu kanske det är andra sociala medier som är liksom i huvudfokus här. Jag vet inte hur mycket den här sa egentligen, den här studien, men deras slutsats var så här. Att mer Facebook-användande hängde tydligt ihop med mer liksom sociala medier relaterad svartsjuka. Så att,
hos vem?
Hos användaren.
Ja, men det vill säga, ju mer jag är på sociala medier, desto mer svartsjuk blir jag.
Ja.
Ja, det är inte så att vi är ihop och desto mer du är. Ju mer du är på...
Det skulle man kunna tänka sig. Men i den här studien så kikade man på hur användaren själv upplevde sin svartsjuka.
Det känns i och för sig rimligt, för man blir så där liksom informationskickig.
Ja.
Alltså ju mer man är där, desto mer liksom, man vill se fler bilder, man vill ha mer taggningar, kommentarer, koll på läget och ser fler potentiella faror kanske.
Ja, precis. Och de här artikelförfattarnas slutsats var då att, alltså att folk får tillgång till massa ny information om sin partner hela tiden. Alltså sociogrammet och...
Just det, där var någon som likade.
Ja, men typ
inte
så. Att man blir väldigt uppmärksam på sådana grejer. Ja. Då, ja, det kändes ju inte som att det fanns någon tydlig sån här orsakverkan där och så, utan det var bara något samband de hade hittat.
Otroligt stressande. Jag tänker, alltså det här med det första du sa apropå var, vilken impuls växer när man känner sig svartsjuk? Jo, kontroll. Och den här enorma utbudet av åtminstone inbillad kontroll, nämligen all information finns här. Någon gillar din tjejs eller killes kommentar. Kan du klicka in på den, så kan du kolla dens liv, du kan kolla dens Instagram, du kan kolla dens vänner, du kan liksom
Det här beteendet som en del ägnar sig åt, att gå in och titta på vad folk har gillat för bilder.
Ja,
jag visste inte ens att man kunde göra det. Men sen fick jag höra att det kunde man.
Vadå, kan jag gå in och kolla på vad specifikt du har gillat?
Ja.
Va?
Alltså på något vis.
Nej, för att det finns en flik som är lite så här, den har man eventuellt tagit bort. Det vet jag inte. Gud, det här, boomers.
Ja, men, boomers spekulerar.
Men jag vet att det fanns i alla fall förut, att jag tyckte det var så obehagligt när man gick in på någon sån där. Någon av flikarna sa att dina vänner har gillat det här. Och så ser man så här, kompis, pojkvän har gillat de här. Så det är så här 49 bilder på olika bikini influencer bruttor.
Ja, men precis,
och lite så, olika så här, desperata små kommentarer om så här. Och bara, fan, vad är detta?
Ja, så att poängen här är att om man vill liksom engagera sig i svartsjuka beteenden så är ju sociala medier en utmärkt plattform för det.
Ja.
Jealousy! Yes, jealousy!
Ska vi gå in på vad man kan göra
det är dags.
Svartsjuka då.
Du upptäcker att du är neurotisk, du vet att du har ett anknytningsproblematik i grunden. Du kanske är i beroendeställning till den du är ihop med och känner att nej, jag börjar bete mig, mitt kontrollbehov är inte så bra. Vad kan jag göra då?
Du kommer inte gilla vad jag ska säga här till att börja med.
Det är mindfulness.
Ja, men medveten närvaro.
Men så kommer inte du på ett annat ord? Ett ännu
uppmärksamhetsträning.
Ja, bra. Mm. Det gillar jag. Mm. Alla de andra tycker jag är töntiga.
Ja, precis. Ja, men det är den här självkännedomsgrejen som ju är ganska central i den här podden och som vi ofta pratar om. Det låser sig för dig. Du har problem med själva inramningen.
Ja.
Men det handlar om att liksom uppmärksamma det som pågår i en själv. Alltså liksom samband mellan det som pågår i omvärlden och hos en själv. Vad triggar en viss reaktion hos mig? Är det svartsjuka jag känner nu? Är det så här omsorg, kärlek? Eller är jag bara en jobbig, kontrollerande person?
Och när kände jag så här senast? Det var när det där hände. Precis, vad har vi för röd tråd där?
Om man tränar på medveten närvaro och uppmärksamhet på de sätt som finns, till exempel genom guidade meditationer eller att öva mindfulness i vardagen, sådana saker, så kan man bli bättre på att se den här känslan och bestämma sig för att inte agera på den.
Just det, just man blir liksom lite, man får distans till det.
Japp, och man kan agera mer viljestyrt, mindre känslostyrt. Så att det är en sån grej att beskriva, att öva på att beskriva sin svartsjuka utan att döma är en annan grej. Vi har varit inne på det här, kanske i avsnittet om avundsjuka, va? Det är lite samma princip då, att man övar på att beskriva den utan massa värdeladdade ord. Hör på det här till exempel. Mm. En mer dömande formulering. Så här. Mm. Hon är opålitlig och flörtar med alla hon har chansen att flörta med.
Mm. Ett sånt narrativ väcker ju genast ännu mer av det här. Rädsla, ilska och så vidare.
Precis, och så kan man testa att säga det här istället, mer deskriptiva. Hon skrattar och pratar med Sandro som bor granne med oss. Och jag blir rädd och orolig att hon ska lämna mig när det händer.
Man får vara lite som den här jobbiga SVT-rösten som jag ibland råkar slå på min TV och inte vet hur man slår av, som säger så här: telefonen ringer, lyfter luren, vänder sig om och tittar på, alltså, som är typ, jag tror att det är syntolkning, där en röst väldigt objektivt beskriver exakt det andra kan se.
Visst.
Att man, för den säger inte så här, lyfter en pissig telefonlur och är asförbannad, utan den är liksom rak och bara tydlig.
Precis, alltså det här knepet är användbart när det gäller svartsjuka, men också när det gäller andra liksom starka känslor. Så där, för att man hjälper själv med känsloreglering genom att, alltså, det blir inte så laddat, det blir inte så mycket liksom fysiologiskt påslag, man blir inte så uppjagad när man har den lite mer liksom nyktra. Man kan öva sig på den här typen av beskrivningar.
Just det, och det kanske känns som ljug, för att man tycker att den enda sanna beskrivningen är ju att hon glider runt och flörtar med alla som jävla galning. Men att, då bör man kanske inse att, så här, om du beskriver det så, är det väldigt format av känslor. Ja. Påverkat av känslor. Ja. Och det kan också beskrivas på ett annat sätt. Ja. Och vad händer om du gör det?
Ja. Och den där första lite dömande beskrivningen gör ju att man sätter på sig andra glasögon.
Visst, och hitta bevis för det och sådär.
Yes, sånt. Confirmation bias. Ja. Sen så har vi en viktig, viktig grej alltså. Ja. Dra ner på kontroller. Det här ska jag säga är huvudtipset.
Wow.
För att jösses Amalia, vad det kontrolleras ute i relationer. Alltså det förekommer i väldigt, väldigt hög utsträckning att folk kollar varandras telefoner, man kollar varandras mejl, alltså den typen av grejer. I en chockerande omfattning faktiskt, och det ska man bara sluta med.
Nästan alltid när vi gör avsnitt så brukar jag känna mig som praktpuckot som ägnar mig jättemycket åt alla de här tankefelen och allt sånt där. Och just det här känner jag faktiskt inte. Det här är inte mitt, min personal dumhet. Och jag tycker det blir jätteobehagligt att föreställa mig att folk sitter och liksom i smyg loggar in på någons mejl. Och det här vet jag. Jag vet ju liksom folk i min bekantskapskrets som har så här hemliga mejladresser för att deras partners kollar den andra mejladressen.
Alltså, man ska inte göra det. Alltså, också för din egen skull.
Exakt, det blir skitdåligt.
Det blir den här liksom kortsiktiga ångestlindringen, men det kommer att spåra, tro mig. Alltså, det blir som en drog, där du kommer att behöva mer och mer kontroller för att dämpa din ångest.
Och hela poängen med relationen är att du vill ju att den här människan ska välja dig.
Ja.
Du ska ju inte skapa en värld där den inte har möjlighet att välja någon annan, utan så här, den ska välja dig, den ska vilja vara med dig. Inte för att den inte kan mejla någon annan från en annan hemlig mejladress.
Ja, alltså när du drar igång det här kontrollmonstret. Kontrollmonstret kommer kräva 100% kontroll. Men kontrollmonstret kan aldrig få det. För att du kan inte läsa tankar. Du kommer aldrig få reda på vad som pågår i huvudet på den här personen. Så att dra ner på kontroller. Det här med telefon, e-post, cold turkey. Sluta helt.
Sluta nu.
Ja. Och sen så har vi annat som man kan dra ner på, och det är sånt som att fråga vem hen har träffat. Det kan ju vara en trevlig sån här.
Ja, det är det finns ingenting jag älskar mer än att höra Alex berätta om sin dag och vilka han har följt med. Men det är ju inte med uppsåtet att höra om det var någon som.
Så att då får man gå till sig själv och se vad har den här frågan för funktion. Och om det bara är att man är liksom nyfiken och vill prata, kanon. Men om man tycker att man har ett svartsjukeproblem.
Ja, just det.
Så liksom dra ner på frågor om vem hen har träffat. Sluta kontrollera tid för till exempel resor. Du vet, så här.
När åker du?
Tog det dig liksom 1,5 timme och resan, hur kunde det, vad hände då? Liksom, varför tog det så lång tid? Alltså, den typen. Försök att bara släppa det.
Så här, jag vill veta, för det får mig att känna mig lugn.
Ja.
Det känns ju som en helt oskyldig fråga. Vi kan vara på festen då? Liksom.
Ja. Då kan jag ju påminna igen om att det här med svartsjuka är en normal känsla. Mm. Svartsjuka är normalt. Alltså, det är inget konstigt om man är lite svartsjuk och vill kontrolleras. Alltså det förekommer, det är lugnt. Men vi pratar om patologisk svartsjuka. Ja, ja. Alltså om det drar iväg, om det hotar relationen, om det blir... Alltså jag menar, det med svartsjuka är ju en ganska allvarlig sak.
Ja.
Inte minst i relation till liksom mäns våld mot kvinnor.
Exakt.
Och sådana saker.
Kvinnor som blir stegvis fullkomligt kontrollerade,
ja,
i relationer.
Där visst,
det, liksom, det finns ingen handlingsfrihet överhuvudtaget.
Precis, så att det finns ju verkligen olika grad av allvar i det här. Jag menar, det finns ju säkert en del av er som lyssnar som okej, jag skulle kunna byta lösenord på telefonen, men det skulle också kunna vara farligt för mig.
Ja, men det jag tänkte där var faktiskt att personen som känner sig svartsjuk vågar ta kommando över det och säga: Jonte, jag kan liksom inte låta bli att gå in och kika på din mejl ibland, för att jag blir så himla nyfiken och får för mig att du skulle vara med någon annan. Det tänker jag sluta med. Vi gör så här, Jonte, du byter lösenord och så får jag ta ett djupt andetag. Vi älskar dig och vill fortsätta vara med dig.
Precis. Och ytterligare en sån grej, kan man att låta partnern göra saker på egen hand utan att redovisa vad hen gör. Jaha, okej, ni ska ut på tjejkväll på fredag.
Mm.
Min impuls nu är att fråga vad ni ska göra och när.
Mm.
Vilka ställen ska ni gå till, med vem ska det vara? Att bara släppa det.
Mm.
Ha så kul ikväll, älskling. Vi ses sent. Kom hem när du vill.
Mm.
Och då blir man ju kvar i den här osäkerheten, obehagligt, svårt. Men att liksom öva då på att vara i den känslan, och det kommer att ganska snart kännas bättre.
Ah.
Man får en ganska snabb liksom behandlingseffekt på det här.
Ah, vad bra.
När man släpper kontrollen så kommer det att efter ett tag löna sig. Man kommer att uppleva mindre svartsjuka. Sen så har jag en punkt här som är: öva på att stå ut med tanken att människor är ambivalenta. Andra personer, inklusive din partner, rymmer massor. Jag ska förklara vad jag menar. Det blir mycket lättare att vara ute i världen och i relationer om man liksom köper idén om att människor är komplexa och kommer att liksom komplexa och föränderliga. Och att så här, din partner älskar dig, det är jättehärligt, men det liksom pågår jättemycket bakom pannbenet där. Alltså, den personen kommer att någon gång då och då tänka kanske sexuella tankar om andra personer, och alltså man får liksom acceptera den grejen.
Mm.
Minns du den här lite inflammerade debatten om mikrootrohet för några år sedan?
Nej.
Det var så här amerikanskt begrepp som lanserades, som var att man på något vis gjorde sig skyldig till otrohet bara man tänkte tanken på en annan person.
Mm.
Alltså om man tänkte en, till exempel, sexuell tanke om en annan person, så gjorde man sig skyldig till
mikrootrohet. Och det var bara första steget i den gigantiska härvan av...
Och det var lite artiklar. Är du mikrootrogen eller är din partner mikrootrogen? Och då är svaret ja. Din partner är... Alltså jag menar,
för det är... Människor är punkt.
Precis, människor är punkt. Och om man på något vis tänker sig att den här andra personen ska vara någon slags liksom 100% i alltid... Alltså det... Man kan inte vinna den matchen. Så man får liksom... Man får öva sig lite på att tänka på människor som sammansatta och komplexa. Och det kommer liksom... Känslor kommer och går. Och, hänger du med? Det är lite flummigt här. Men...
Nej, men jag tycker om det jättemycket. Och så det här med att öva sig på att tänka det.
Ja.
Det är spännande, för att en massa sådana tankar... Så här, jag har inga konstigheter att tänka, det är inga konstigheter att tänka. Det är så plötsligt kommer såna tankar som jag vet är... Så här, ja, alla människor gör, tänker detta. Och så bara, men nej! Inte. Mm. Och att då så här, som i allt annat, exponering. Så här.
Alltså det blir bara lättare om man tänker på sin partner som en liksom sammansatt, komplex individ som kan ha massa olika tankar och känslor vid olika tidpunkter.
Fy fan vad det där är bra. För att generellt... Alltså i det här effektiviserade, liksom visa ond eller god, ja eller nej, alltså så här, hårdraget, svartvitt, snabba bud. Så det vi kommer ifrån i debatten på Twitter eller vad fan som helst är nyanserna och det där komplexa. Och det är livsfarligt, för att vi är smartare än så, liksom. Vi borde klara av mer än så. Och att utmana sig själv och säga, å ena sidan och å andra sidan, ja han har fel i det här, men han har rätt i det här.
Mm. Precis, och man kan ju fördöma ett enskilt beteende 100%. Det du gjorde där var helt fel och fruktansvärt. Men det kan fortfarande vara en person man älskar och så.
Alltså, nu är vi nästan inne i verk- och persondebatten, men jag tycker att det hjälper nog oss människor om vi blir lite bättre på att se varandra som komplexa människor.
Ja, precis.
Vi behöver inte köpa hela paketet och vi behöver inte fördöma hela paketet.
Nej. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy?
or like being walked all over lately. Walked all over lately, I'd rather be crazy.
Och sen så ska jag slutligen säga då att man kan faktiskt använda kroppen, lite fake it till you make it. Man kan faktiskt liksom lajva lite så här avslappnad och skön, även när det inte riktigt känns så. Så till exempel att man försöker att slappna av aktivt och försöka se glad ut när ens partner berättar om möten med andra, även om det inte riktigt känns helt hundra. Man kan öva på att i kroppen var inte svartsjuk. Och så kanske tankar och känslor hänger med. Olika små trick där, långsam medveten andning, liksom öppen kroppshållning och så. Avslappnade käkmuskler, lite såna grejer.
Vad tänker du att det leder till då?
Det kan bara vara ett sätt att liksom stötta de här andra grejerna jag har pratat om. Att man går först med beteende så kan tankar och känslor hänga med. Yep. Och lite den principen är att man börjar med att i kroppen vara inte svartsjuk.
Mm. Ibland blir det lättare när du kommer med exempel som är så här nästan koreografi. Alltså, känn vad du känner, men djupandas, le, luta dig tillbaka och play coolen.
Precis så. Ja.
Lever du i en relation med någon som är kontrollerande så att det faktiskt försämrar ditt liv? Och om du har det besvärligt med din partner och den svartsjuka, sök hjälp. För så ska du inte behöva ha det.
Det är inte normalt och naturligtvis liksom allt hot om våld och ingenting man ska behöva vara med om. Sådär.
Då tackar vi för idag. Jag heter Lina Thomsgård. Med mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi har pratat om svartsjuka och du hör oss på onsdagar där poddar finns och på fredagar besvarar vi fredagsfrågan. Avsnittet har klippts av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin, spelats in på Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.